Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Idag ska vi prata om ängsväxter och projektet Världens längsta blomsteräng med Emily Envall som jobbar på Naturskyddsföreningen. Men innan dess vill jag tacka Donato, Magnus, Sigrid, Jessica, Didrik och Pierre för era bidrag. Skänk gärna ett bidrag till Naturpodden du med via Swish 123-556-7870 och märk gärna bidraget med podd. Numret står under poddarnas artiklar på natursidan. Alla bidrag räknas. Du som lyssnar är säkert medveten om att det pratas mycket om pollinatörer och ett massutdöende av insekter runt om i världen. Här i Sverige minskar många dagfjärilar och vildbin som lever i ängar och naturbetesmarker. Den här djupa kopplingen mellan växter och fjärilar går jag igenom i min bok Rävbacken och förklarar hur vi bara har några promille kvar av ängarna och 4% av naturbetesmarkerna jämfört med det som fanns i mitten av 1800-talet i Sverige. Idag är vi bara några få entusiaster som slår med lie och låter kor eller hästar beta i markerna på sensommaren. Så det ser mörkt ut för växterna och för insekterna och fåglarna som lever i sådana miljöer. Men vägkanterna slås varje år. Man skulle kunna säga att de sköts lite som en äng, eller de skulle i alla fall kunna göra det. Och en del vägkanter kan påminna om de traditionellt skötta ängarna och är idag artrika marker där många ängsväxter klarar sig. Det är något som Ebba Werner i Halland insåg när hon började lobba för att Naturskyddsföreningen skulle börja arbeta med vägkanterna. Det mynnar ut i projektet som heter Världens längsta blomsteräng där Emily Envall jobbar som projektkoordinator. Hon är naturvägledare och biogeovetare, uppvuxen i en liten by i Hälsingland. Och när hon var ute som barn brukade hon leka vid en liten bäck. Du hade också en bäck alltså?
Ja, jag hade en bäck. Hade du det?
Ja. Byggde du fördämningar?
Ja, vi byggde fördämningar. Men vi hade också, jag och min granne Klara, vi hittade någon typ av rot från någon vattenväxt. Jag vet fortfarande inte vilken det är, men de var stora, tjocka så här. Och, ja, men nästan som en hand i storlek. Och de låtsades vi var delfiner. Och vi följde dem så där hundratals meter, bara långt, långt bort. Så.
Jag byggde en jättestor fördämning. Och sen blev vi överlycklig och hittade någon liten fisk.
Nej.
Och då rev jag ut fördämningen.
Ja, för att den skulle få komma vidare.
Ja.
Amen. Det var du och bävrarna som var landskapsförändrarna i porten.
Precis, så var det. Södra Västergötland en gång i tiden.
Ja.
Om vi ska börja med världens längsta blomsteräng, det projektet. Vad är det egentligen?
Världens längsta blomsteräng, det är ett nationellt projekt och det handlar om att skapa blomrikedom längs Sveriges alla vägar som vi på Naturskyddsföreningen driver. Det är ett fyraårigt projekt, det har hållit på i 3 år redan och har fått stöd från Postkodlotteriet för att kunna göra det här. Det är egentligen hela grunden till projektet. Och det är som ett samarbetsprojekt. Det bygger på att vi är många som deltar, att det är privatpersoner som deltar. Det kan vara vägföreningar, kommuner, bostadsrättsföreningar, företag. Alla som på något vis har någon vägkant i sin närhet kan vara med och på lokal nivå förändra så att den blir mer blomrik. Och tillsammans så bildar det här liksom en nationell jättestor blomsteräng.
För det handlar om någon slags analys om landskapet. Någon har tänkt till och tänker så här att de gamla historiska ängarna från jordbrukslandskapet, de finns inte längre kvar. Men vägkanterna har lite någon liknande hävd i alla fall, eller?
Ja. Exakt så är det. Det börjar faktiskt med en sån här eldsjäl. Och jag tror att natursidan har en intervju faktiskt med henne. Ebba Werner, en helt fantastisk person. Det började med att hon inventerade för några floror och gick mycket vid vägkanter och såg att det här är en helt outnyttjad plats. Och vi ser hur det går för ängarna i övriga landskapet. Det här måste vi göra något åt. Det här är ju en jättepotential i att ta tag i det här och använda den här ytan för våra blommor. Så hon kom med det här förslaget till Naturskyddsföreningen och på den vägen är det. Så har vi sen, det tog några år och sen landade i det här ganska stora projektet.
Och den som är nyfiken då och kanske vill vara med, vad innebär det då för mig som enskild person om jag skulle gå med i projektet Världens längsta blomsteräng?
Ja, man kan göra det på en massa olika sätt egentligen. Man kan hitta, om man har en egen vägkant, det kan ju vara att man har en gård med en vägkant och då kan man ju börja med den. Titta om det finns goda potential för att bli blomrik. Och det kan ju vara lite, det kan man ju också prata om, vad betyder det egentligen? Och det är egentligen, grunden är att den ska vara näringsfattig. Det är en väldigt bra utgångspunkt. Och har man en näringsfattig vägkant, då kan man registrera den här som en vägkant i projektet. Och sen börja hävda den på traditionellt sätt som man gjorde med ängarna. Alltså slå senare på sommaren efter att blommorna har gått i blom och fröat av sig och sen kratta bort det från platsen. För då fortsätter man hålla den här näringsfattigdomen i platsen. Och det är faktiskt det näringsfattiga som gör att det blir en mångfald. Så det kan ju vara ett sätt. Men man behöver ju inte heller äga en egen vägkant för att vara med i projektet. Det kan ju vara så att man är ett grannskap, samfälligheter eller vägföreningar som tillsammans sköter vägar. Och då kan man ju bestämma sig tillsammans för att nej, men nu ska vi ställa om skötseln av våra vägar, vägkanter, så att de kan vara en del i det här projektet. Eller så kan man som privatperson höra av sig till kommunen och lämna in ett medborgarförslag eller ringa upp kommunekologen och fråga, hur går det för era vägar? För ni har ju enormt många vägar. Kan inte ni ställa om skötseln på dem? Så det finns jättemånga olika sätt som man kan göra.
Men är det bara vägkanter det gäller? Eller vad är definitionen av vägkant? Om man tänker på en kommun så är det ju ofta så att det finns mycket gräsytor där i liksom så här infrastrukturgrejer med rondeller och cykelvägar hit och dit. Att det ofta blir liksom ytor som man kan kalla gräsytor kvar.
Ja. Det är klart att vi uppmuntrar all typ av omställning av infrastrukturella ytor som vi skulle kunna ha blomrikedom på. Det finns, som du säger, det finns i parker eller det finns på skolgårdar eller på tak eller det finns på massor av platser och i rondeller och sådär. Men så länge de vetter mot en väg så skulle man kunna säga är definitionen att de kan ingå i det här projektet. Och det häftiga med vägar är att det i Sverige finns 600 000 kilometer vägar. Så den mängden metrar och hektar som det blir är ju helt otroligt egentligen. Så det räcker med att egentligen fokusera på vägkanterna så har vi kommit otroligt långt skulle jag säga. Och i det här projektet då jobbar vi egentligen bara med gångvägar, cykelvägar och låghastighetsvägar. Det finns ju de stora motorvägarna och så här, men vi är inte så intresserade av att skjutsa ut folk och gå i vägkanterna på 110-vägarna. Och dessutom är det de statliga vägarna. Och där är det Trafikverket som tar hand om det. Och de har sitt eget projekt. Artrik vägkant heter väl det, tror jag. Och det får de ta hand om. Så tar vi hand om de mindre vägarna, helt enkelt.
Och hur går det då? Hur många vägkanter är det? Hur många människor är det som är engagerade i projektet?
Det är jättemånga. Det är från i hela Sverige så finns det människor som är engagerade i det här. Just nu är vi på halvvägs har vi kommit. Vi har kommit 500 kilometer och vi vill upp till 1000. Så vi det är på en god väg och det är väldigt många som är inblandade. Och det är allt från små föreningar till Svenska kyrkan är med och det är privatpersoner och det är otroligt fint att se. Och det är ganska roligt att gå in på hemsidan för världens längsta blomsträng. Då kan man se på en karta, så ser man en drös med blommor över hela kartan. Sådär. Och varje liten blomma kan man klicka på. Och det är en lokal viktig insats. Och det är ganska mäktigt att se det här. Hur det skapas den här enorma rikedomen. Står man på en plats så kanske det inte känns så mycket. Men när man ser helheten tillsammans, så det är ganska imponerande. Men vi har en god bit kvar och vi vill gärna ha med alla på det.
Och ni ska hålla på fram till september då, 2025.
Exakt.
Så vad är det som gäller fram tills dess? Är det någon liksom, är någon speciell grej som ni ska fokusera på nu närmsta tiden?
Ja, det är det faktiskt. Vi har ju hittills haft ganska många små insatser, ganska korta sträckor. Det är några hundra meter här och kanske någon kilometer där. Men vår grundambition är att skapa en beteendeförändring kring vägkanterna och skötseln av vägkanterna. Från att slå tidigt på sommaren innan vi får blommor som gynnar våra insekter och innan det hinner gå i frö. Till att förflytta den här skötseln till senare. Och det vill vi gärna se en stor strukturell förändring av. Och därför tänker vi att vi vill ha med oss kommunerna på det här. Så vi kommer göra en kommunutmaning. En utmaning för kommuner att försöka vinna titeln som kommunen med Sveriges längsta blomsträng. Och det kan man kan vinna titeln som den längsta blomsträngen eller med flest vägkanter som man har ställt om. Och vi lanserar det i februari. Och så kör vi. Och så tänker vi att alla vill vara med. Och det är ganska, jag tänker att det är viktigt att tänka på kommunerna i det här. För de är jättestor väghållare. De har otroligt många kilometrar med väg. De har ju både cykelvägar och gångvägar och bilvägar. Och dessutom är de förvaltare av natur. Så att skapa det här, de här spridningskorridorerna i landskapet som det blir av att skapa blomrika vägkanter, så kan ju de också koppla ihop sina naturområden i kommunerna. Sådär. Så det kan ju också gynna deras övriga naturvårdsarbete.
Så. Det finns ju en del kommuner som har redan har gjort mycket. Jag tänker på Växjö och Trollhättan till exempel. Västervik vet jag, som jobbar mycket med ängsdelar, inte minst vid cykelvägar och sånt.
Mm, verkligen. Jo, men det finns ju flera kommuner som också är med i utmaningen redan. Och de har ju lite försprång vid det här laget. Vi gjorde också i somras en enkät för att kolla lite hur kommuner jobbar med den här frågan. Och många har ju inte börjat, så det finns otroligt mycket potential att börja ta tag i frågan och börja se över sin entreprenad kring de här frågorna. Hur slår vi egentligen våra vägkanter och när gör vi det och vad har vi för maskinpark och sådär. Så det är ju många frågor att börja ställa sig.
Jag tror Luleå kommun gjorde på ett väldigt fint sätt där de anlitade en biolog som fick inventera potentiella marker då där det skulle kunna bli äng, så hon letade efter växter som indikerar liksom att det kan passa och hitta ganska mycket spännande faktiskt. Så att det finns ju en stor potential om man börjar på det sättet.
Mm. Och det är väl den generella som vi pratar om, både i världens längsta blomsträng och för den här utmaningen, att börja med att inventera. Vilka vägkanter har vi? Vilka är potentiella bra vägkanter att ställa om? Och det finns det flera kommuner som har gjort. Och de har ju också ett försprång. De har redan ett material att starta vid. Så det är ju absolut Lule. Kom igen!
Eller hur? Men om vi ska gå tillbaka lite till de lite svårare frågorna då. Så den mångfald som vi pratar här, det är den som är knuten till det man kallar naturliga gräsmarker, alltså ängar och naturbetesmarker. Mm. Och det är ju naturtyper som har minskat enormt mycket i landskapet. Jag tror att vi har några promille kvar av ängarna och några få procent av naturbetesmarkerna. Och det här handlar ju oftast inte om där kor och hästar går idag, för det är oftast åkrar liksom, utan det är de här lite stenigare markerna vid sidan om som oftast är skogsbeklädda idag.
Mm.
Men tror du att vägkanterna kan ta över det? Finns det, eller hur ser du liksom, hur kommer vägkanterna in i räddningen för ängar och naturbetesmarkerna, liksom den naturtypen?
Jag tror att det finns, ja, det är som ett ekologiskt, en ekologisk kompensation på det sättet. Och forskning visar också att många av våra hotade arter idag, de har vägkanterna som sin primära plats att vara på. Det finns ju till och med arter som, det är huvudbiotopen idag. Smällvedel till exempel, den växer nästan bara i vägkanter. Eller ängsgentianan, den kanske hade varit lokalt utdöd om det inte hade funnits vägkanter. Så det finns absolut en jättestor vikt som också forskningen kan visa, att vägkanterna kan ta den roll som ängarna förr hade i odlingslandskapet. Såklart behöver vi jobba med ängs- och betesmarker i övrigt också. Och att bevara det vi har, verkligen. Men det här kan vara ett komplement. Och kanske också ett sätt att knyta ihop de områdena som redan finns. Så att vi stärker dem också. För det är ju ett sätt att, ja, men att arterna på eget bevåg ska kunna förflytta sig i landskapet.
Precis, du var inne på det lite tidigare, men jag tror att det är otroligt viktigt. Inte minst för insekter som kan flyga, att det blir liksom korridorer i landskapet. Om det bara är åker eller asfalt däremellan, då funkar det liksom inte.
Nej, och det kanske är det som är viktigt att landa i också. Vad handlar biologisk mångfald om egentligen? Jag vet att du hade en tidigare gäst, en kollega till mig, Jörgen, och då pratade ni lite om vad biologisk mångfald egentligen handlar om. Och där är det ju liksom, ja, men en variation av arter, det är variationen inom arter, alltså den genetiska variationen. Men sen så får man inte glömma variationen av livsmiljöer. För det är ju egentligen hela basen till att det kan finnas olika typer av arter. Vi kan ju inte bara fortsätta att bre ut oss i samhället som vi gör och tror att vi ska kunna bevara alla arterna, för de behöver ju också variationen kvar och också kvaliteten på sina olika platser att vara på. Att det finns tillräckligt stora områden och möjligheter att sprida sig däremellan. Det är ju sådana otroligt stora delar i biologisk mångfald och varför det är ett stort hot och en naturkris som pågår.
Du har din frölåda med dig, va?
Ja, jag tog med den för den är så mysig.
Kan inte vi fortsätta prata om det här utifrån din frölåda?
Ja, och jag tog också med, jag tänkte att jag skulle göra lite mysigt här där vi sitter. Men jag kunde inte plocka en blomsterbukett så här mitt i vintern. Men en bukett av fröställningar tycker jag faktiskt också symboliserar mångfald på ett helt fantastiskt sätt ändå. De ser ju så olika ut och det är häftigt att se skillnaden i strategier hos växter, hur de sprider sina fröer.
Precis, vad är det du har för någonting? Det är smällglim, ser jag.
Ja, precis. Det är lite olika. Vi har harklövern, den är en klassiker i gängen.
Harklöver är ju en av de snyggaste så här, eternellerna. Alltså att den håller ju formen och ser så här mjuk och gosig ut.
Ja.
Alltså om man tar på den så går den och sönder.
Ja, men det finns ett litet knep om man vill att det ska bevaras också. Hårspray. Det här buketten har följt med mig ett tag faktiskt. Så annars hade det ramlat av. Sen har vi...
Lomme.
Vi har lomme och vi har brudbröd. Det är ju en riktig ängsklassiker faktiskt. Slotterängsklassiker skulle jag vilja säga.
Ja, det var inte lika lätt att se när den gömmer sig där. Ja, precis. när den har tappat färg.
Och nejlikrot. Och nejlikroten är ju ganska... Den lever ju lite varstans. Men jag tycker den är rolig för den har ju en helt egen typ av strategi. För den har sina små krokar på sina frön. Det tycker jag är roligt. Så de kan haka i allt som går förbi.
Och är det rödblära också?
Och rödbläran. Vilken koll du har, Emil.
Ja, men det var för att du tog med den när vi träffade sist som ställföreträdande gullviva.
Just det, så var det. Ja. Och sen har vi också skräppa. Det finns ju många varianter.
Och så är det någon krassing, tror jag. Eller är det backskärvfrö, kanske?
Ja, det är det nog.
Okej. Ja. Men är det någon av de här arterna som andra arter är beroende av?
Eller jag tänker så här, att det är viktigt att lära känna arterna som finns i ängen för att vi ska veta vad det är vi ska bevara. Så där. Eller som vi kan ha i vägkanterna istället. Och då har vi till exempel backtimjan, tycker jag är en så himla mysig liten rosa lila plutt som är jättelåg och krypande dvärgbuske, skulle man väl kunna kalla det. Och den är, ja, det kanske är 20 hotade arter som är knutna till just backtimjan. Det är ju verkligen en sån här värdväxternas drottning, eller vad man ska säga. Sådär. Så den tycker jag är otroligt fin, just på det här sambandet där det är jättemånga insekter och skalbaggar och sådär som är helt beroende av att backtimjan finns kvar.
Så. Har du något favoritexempel på art som är beroende av backtimjan?
Åh, nej, jag vet inte. Jag tycker just det häftiga är att det är många arter.
Jag kan en.
Ja, berätta.
Svartfläckig blåvinge.
Oh, just det, den är ju superfin.
Mm, så den där honorna lägger bara ägg på backtimjan, i alla fall backtimjan eller kungsmynta tror jag. Men jag häftigt. Tror att det är backtimjan i Uppland. Mm. Och sen så lever kläckslarverna och så lever de några dagar och sen trillar de av från växten. Och sen kommer myror. En speciell typ av myra som jag glömt bort vad den heter just nu, men den myran kommer och bär ner larven ner i myrstacken. Och där tror de att det är en myra. Men den äter av, jag tror, andra myror, jag vet inte om det är pupper eller vad det är den äter. Och sen lever den där över vintern. Och sen förpuppas den och sen kryper den ut ur myrstacken just innan den måste pumpa upp vingarna, alltså det är liksom nästan sista steget. Och sen kan den flyga iväg och upprepa
det här. Det är så cirkeln. Fint, verkligen. Mm. En annan ängsväxt som jag tycker är häftig vad gäller just samspel, det är ju skallrorna som är halvparasiter. Det är häftigt. Och skallrorna, de har ju också ett ganska kulturhistoriskt värde för att de användes som signal så där för när det var dags att slå ängen. För deras foder, de puffas ju upp och blir så fröna ligger och skallrar inuti när de är torra. Och då kan man höra när det är dags. Men de är ju då halvparasiter på gräs. Och i ängen vill man kanske inte ha så mycket gräs. Och då kan det vara väldigt bra att ha skallrorna där som håller undan lite grann av gräset. Det tycker jag är superfin. Och den finns också i min låda här som vi kan kika på sen.
Ja, men vad kul. Och jag tror de är humlepollinerade också.
Ja.
Så att de har ju den kopplingen också då. Så att de trycker ner gräsen och gynnar humlorna.
Det är perfekt, verkligen.
Ja. Ja.
Men jag tänker på det med ängen och dess plats i samhället som jag tycker är ganska intressant att fundera över. Traditionellt sett så fanns ängar överallt, det pratade vi om här innan. Slåtterängen fanns i början av 1900-talet 500 000 hektar slåtteräng eller något i den stilen. Och idag har vi 8 900 hektar tror jag. Det är en enorm skillnad på 100 år. Och på den tiden, tänkte det landskapet. Det var, ängen hörde till varenda gård i hela Sverige. Det var en förutsättning för egentligen ett gott liv på ett sätt. För att det gav, ja, det är den här ängeåkersmoder, det gav vinterfoder till djuren. Så hade du en stor äng, då kunde du ha mycket foder. Då kunde du ha många djur. Och då kunde du ha mycket gödsel till din åker och som gav god avkastning. Så ängen är ju verkligen en symbol för välstånd. Så den biten är ganska känd förstås kring ängens traditionella plats i samhället. Sådär. Men jag tänker också att den hade en social funktion just i de olika hävdaktiviteterna som fanns. Som samlade människor, det var barnen var med, kvinnorna var med. Man slog i grupp och det tänker jag är något stärkande för det lokala samhället. Den där typen av aktiviteter i landskapet. Och sen så tänker jag också att det finns värden i ängen som är viktiga för oss nu, men som självklart var viktiga då också. Det är ju den pollineringsfunktionen som ängen står för. Det är liksom värdväxternas mecka, den här platsen. Det är så många insekter som är beroende av växterna som finns i ängen. Och det gör ju att vi får bättre livsmedelsproduktion idag som då. Och det är lätt, tror jag, för oss att glömma bort det här, de osynliga värdena på något vis. Det är klart att det var lika viktigt då, men det är lättare att komma ihåg vinterfodret, gräset som man slog av och bar. Liksom. Det är så otroligt på något vis synlig avkastning.
Eller
som
eller hur överjävligt det var att härsa, det har jag hört om från folk. Att ja. Det var så stressigt. Åh nej, regnet kommer, nu måste jag höta upp på härsan.
Ja, ja men visst, det var otroligt tungt arbete och sådär. Så det minns man och tänker på. Men just den där funktionen som ängen hade även då, men som är lika viktig nu, den glömmer vi bort lite. Och vilken roll har ängen i samhället idag? Den tänker jag också är intressant att fundera över. För den har en väldigt stark kultur, en plats i kulturen. Vi använder det på midsommarstången och vi sjunger om det. Vi har, nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid. Där sjunger vi om den. Och det finns ju många sådana sånger där ängen är en självklar plats. Men hur många barn som sjunger det här på skolavslutningarna vet vad mandelblom är? Eller har sett en kattfot?
Och det heter, namnet egentligen mandelblomma.
Mandelblomma?
Men det är omskrivet till mandelblom för att det ska passa bättre i låten.
Mm.
Och låten har fastnat så mycket i folkmedvetandet så att nästan alla säger mandelblom. Och jag gör det själv och har blivit tillrätta visad av botaniker många gånger.
Ja, och det, så de här orden kan vi, men vi möter den inte. Vi har mindre än 1% äng kvar, som du sa. Det gör att varken vuxna eller barn exponeras av den här typen av platser idag. Hur många barn har varit ute på en riktig äng idag? Jag tycker det är ett intressant problem att lyfta. För det är också så som forskningen säger att det vi känner till, det vi har en relation till, det är också det vi vill bevara. Så om vi vill ha en mångfald i framtiden, ja då måste vi se till att våra barn också har ängar att gå ut på. Det här är en framtidsfråga lika mycket som en fråga att bevara det här och nu. Det kan gynna vår livsmedelsproduktion, att vi har alla växter kvar som stöttar vår insektsfauna. Men det gör också att människor har en relation till de här arterna. Och det är därför jag tänker att det är viktigt att prata om alla de här gulliga arterna. Eller superviktiga arterna. Sådär.
Precis. Det finns flera vägar här som jag tänker vi kan gå framåt. Men och jag tycker det här med att knyta an till platsen är någonting som jag tror är väldigt viktigt. Men om vi tar ett steg tillbaka och så tänker jag ställa en liten elak fråga då. För att få igång ett mer filosofiskt samtal. Men alltså, ängarna, är inte det bara en kulturprodukt? Varför behöver vi bry oss om den här kulturprodukten? Klarar sig inte naturen bäst själv?
Ja, det finns förstås gräsmarker och så här. Det kan ju du allting om som klarar sig utan människan. Men jag tänker också att det finns en faktiskt något väldigt starkt i att det här är en naturtyp där människan har en positiv roll. Hur många andra naturtyper pratar vi om egentligen eller tar hand om där människan har en positiv inverkan? Det är väl jätteskönt att vi för en gångs skull kan få gå in och spela en roll för att bibehålla biologisk mångfald. Här kan vi hjälpa naturen aktivt. Vi pratade lite om, vi skrev lite innan du och jag, Emil, om de här frågorna. Och då pratade du om det här med regenerativ. Och det är verkligen sant.
Det är sånt modeord som finns nu.
Vill inte du beskriva det?
Nej, jag vet inte. Jag har väl hört lite om regenerativt jordbruk. Och inte minst när det handlar om betesmark. Och då handlar det väl om att det ska vara, alltså att det ska vara någon slags återcirkulering. Så att man inte utarmar markerna. Det är inte liksom att man ska behöva göra massa grejer med marken, utan man mer tänker på hur man betar.
Mm.
Men jag har väl också hört det användas när det gäller turism. Och där handlar det väl om, i samband med naturturism, att liksom naturen ska bli bättre tack vare turismen. Så att det är inte bara det att man inte ska förstöra någonting, utan man ska försöka hjälpa till lite grann. Så att
man ger tillbaka någonting samtidigt som man gör det man behöver, så att säga. Och det är ju exakt så som slåtterängen kan fungera. Vi gör de här aktiviteterna för att vi behöver ängen. Men ängen behöver också att vi gör det här. Det är sånt fint samspel som jag tänker är jättevärdefullt.
Jag tycker nästan det är sorgligt att vi är många människor som kanske inte ser på oss på det sättet. Utan vi tänker att naturen är någonting annat än människan. Men om man drar en liknelse med bävern som gör dammar och skapar våtmarker. Då brukar man säga att bävern är en ekosysteminjör som gör det möjligt för de arterna som är knutna till de här våtmarkerna att finnas. På samma sätt så har ju människan under 2000 år varit en, eller mer än 2000 år egentligen, varit en ekosysteminjör som har skapat en livsmiljö för de här arterna. Och det är ju nära på runt hälften av den biologiska mångfalden i Sverige om man höfta till lite som är knuten till liksom jordbrukslandskapet eller det liksom kulturlandskapet som inte hade funnits på det här sättet i alla fall utan människan.
Verkligen. Ja, det är väl mer än hälften tror jag som hör till just odlingslandskapet. Sådär. Så att göra den här typen av insatser, att jobba med att stärka platser där ängens växter och i nästa steg också insekterna förstås, det är ju en jätteinsats för alla de hotade arter som vi har i Sverige, verkligen.
Det handlar ju inte bara om att det är någonting bra som människor kan göra, utan det är också högst konkret någonting som gynnar biologisk mångfald. Och en viktig grej med ängarna, det är ju att det är mer än bara de här blommorna som ger nektar och pollen, eller hur?
Verkligen. Ja, för vi har ju pratat en del om det här med värdväxter förstås. Och det är kanske lätt att tänka när man odlar i sin trädgård att man ska ge nektar och pollen till insekterna. Men det hjälper egentligen inte våra inhemska insekter. För man måste tänka på hela deras livscykel och väldigt många av larvstadierna är beroende av de här värdväxterna. För de äter på växterna på ett annat sätt. Så det räcker inte med nektar och pollen för att vi ska kunna stötta våra insekter.
Då tänker du framförallt på fjärilarna då, tänker jag. Och kanske en del andra insekter som jag inte kan så mycket om. Olika som suger växtsaft och sånt. Men sen finns ju också de vilda bina. De här runt 270 arterna som vi har. Mm. Och de ska ju också bo någonstans. Vart bor de då?
Ja, men de är ju också kopplade. De kan vi också hitta väldigt mycket av i vägkanterna. Det är också en del av de här hotade arterna som man hittar där.
Många utav dem bor i marken. De gräver gångar i marken. Och där tänker jag att ängen är viktig eftersom det är inte bara liksom maten utan det är hela livet de kan spendera där. Och det är det man ibland glömmer bort när man fokuserar bara på nektarväxter. Och om man då tänker att man återställer en helt naturlig miljö med inhemska arter, då får man så himla många saker på köpet som man inte kan ersätta genom att köpa några krukor på blomsterlandet. Liksom. Även om det säkert kommer komma humlor och andra bin och besöka dem. Liksom.
Mm. Återigen det här med livsmiljö, verkligen. Och det kan vi också återkomma till det med vägkanterna. För bra vägkanter kan ju också vara till exempel sandiga miljöer och lågvuxen plats, kanske kalkrika platser. Ofta solbelysta för att det är så lågvuxet när man har hävdat där. Och det skapar ju också mer än bara växtligheten. Det skapar en miljö att leva i.
Men hur tänker du kring människans roll i det här, för vi är biologer och då har vi den här synen att ofta att biologisk mångfald är jätteviktigt och vi tar det för självklart, det är klart vi ska göra det här, nu ska vi ut och jobba och rädda naturen och du jobbar för Naturskyddsföreningen, så det säger ju sig självt egentligen, men ängarna de växte ju fram för att det var vinterfoder, det fanns ju liksom, det var ju essentiellt för att överleva. Hur ska vi klara det här i samhället i stort när många måste ju liksom på något sätt göra sitt jobb. Så hur kan man växla upp det, tror du, på skalan?
Jag tror att vi kan göra många olika delar i det här. Jag tänker en del är att ta människor ut till naturen för att skapa just den här naturkänslan. Det kan vi hjälpa människor med. För skapar vi naturkänsla, då kommer de också vilja vara med i att bevara och skydda det vi har. Vi kan också ta naturen till oss. Vi kan skapa de här miljöerna närmare oss. Vi kan använda våra infrastrukturella ytor som finns i staden och där människor rör sig, där skolbarnen går till skolan. Men jag tror att det viktigaste, som du säger, är att växla upp. Att få det här till en strukturell förändring. Vi behöver få med de stora väghållarna att se det här som en potential som vi behöver. Det är en yta som är jätteviktig för våra hotade arter. Det är inte bara något litet gulligt vi gör för att få ut lite fler blommor. Det här är för att vi har 1600 arter som är hotade, som är kopplade till odlingslandskapet. Och vart ska de vara? Det här är någonting vi måste jobba med. Så.
Precis, för det har ju varit ett väldigt hållbart landskap som människan har varit med och byggt fram med de här arterna.
Ja.
Vi har ju levt tillsammans under väldigt lång tid och de har hjälpt till med att pollinera våra äppelträd och sådär. Men det kontraktet har vi egentligen brytit väldigt hårt när det industriella jordbruket liksom tog över egentligen.
Verkligen.
Vi har ersatt så mycket med fossila bränslen och då har vi fått en kraft som inte fanns innan liksom, att kunna omvandla miljöer.
Ja, där ängen hade verkligen en självklar roll. Den rollen har ju då försvunnit ur landskapet, eller vad man ska säga. Vi tror inte att vi har samma behov av den i odlingslandskapet. Men då missar vi ju den här osynliga funktionen som den har i att vara ett hem åt våra pollinatörer till exempel. Så det är ju någonting vi måste förstå, att det här är fortfarande en del av vårat stora ekosystem och där allt ska fungera och där vi ska ha mat på borden även i framtiden. Då måste vi jobba med de här frågorna.
Ja, det är superfint. Men du, nu har jag suttit och tittat på din frölåda. Kan vi inte kolla lite på den?
Då gör vi det. Okej, nu kommer jag med min frölåda som fick åka cykel hit. Så den har, vi har redan fina fröblandningar. Ofrivilligt. Så jag öppnar upp här.
Det är en sån här låda som man brukar ha för skruvar med små fack.
Exakt. Så det här är lite saker som jag plockade i somras. Allting kommer här från Stockholmstrakten. Så jag hade kunnat vika en liten fröpåse till dig och bjuda på en påse med fröer. Men man ska faktiskt behålla fröerna lokalt. Så du får plocka dina egna fröer.
Precis. Men, har ni någon sån här rekommendation?
Ja, absolut.
Vilken sträcka?
Ja, men jag skulle säga inom 5 mils radie.
Det är den klassiska liksom.
Det är den klassiska. Mm. Om man ska plocka fröer och sprida dem, då håll det lokalt. Sen måste man köpa fröer, då finns det i de fröfirmor som ändå har regional proveniens, så är det bättre. Men vi uppmuntrar verkligen i det här projektet att plocka sina egna fröer lokalt. För alla växter är verkligen anpassade för den specifika platsen de är på. Sådär. Mm. Så det kan vara egentligen helt meningslöst ibland att flytta fröer någon helt annanstans, för de kanske inte ens kommer gro där. Så. Ja, vad har vi här då? Vi har ju skallrorna. Ska vi se om de... Jag vet inte om det...
Du får vara väldigt nära mikrofonen, tror jag. Alltså, nästan.
Jag vet inte om det finns något kvar i dem eller om det mesta har ramlat ut på grund av cykeltur.
Ja, men lite hörs det.
Ja, man får gå ut på en riktig skallaräng för att höra det där. Här har vi en klassisk ängsväxt också. Det är humleblomsten.
Mm.
Som om jag försöker ta upp dem här så får jag upp precis alla 400 frön eller vad det är i en klump. För att de är jättebra på att kroka i varandra.
Men de är inte... Är de som nejlikrot?
Ja, väldigt lik.
För de kan ju korsa sig.
Ja, just det. Mm. Men nejlikroten hör inte riktigt hemma på ängen, skulle jag vilja säga. Mm. På samma sätt. Här har vi en liten klassiker här nere i botten. Det är ju en liten blåklocka. Och de fröna, alltså hur små är de inte? Tänk, försök att ta upp ett frö där liksom. Det är som mjöl, eller?
Ja, det är ju mindre än så här vallmofrön som man har på bröd och alfa-alfa eller ja, det mesta.
Så hur många tror du är i den här lilla lådan? Det måste ju vara, där måste ju vara typ 2000 frön eller någonting i den här lilla.
Det är de som våra kor sprider runt i räbacken. Via magtarmsystemet.
Sen har vi andra klassiker med ängsvädd och åkervädden också. Som kommer lite senare på säsongen.
Just det, och de brukar man ju kunna hitta längs vägar. Inte minst åkervädd. De verkar ju gilla det här slitaget som blir... Jag antar att det är under vintern när man plogar och sådär. Att det blir ibland att toppsvålen liksom fasas av.
Just det.
Det tror jag kan vara bra för åkervädd. Framförallt.
För det är också en bra grej med vägkanter. Det är ju att det finns den här hävden hela tiden som har skapat en bra grundförutsättning som liknar ängen. Det kanske jag inte sa i början.
Men precis, och det är ju det här att naturen ska inte bara lämnas och man ska inte alltid vara jätteförsiktig med naturen. Det behövs liksom lite störning. Lagom störning.
Lagom är bäst. Mm. Verkligen. Den här kan du nog...
Ja, den heter Birdfoot Trefoil på engelska. Ja, amerikansk engelska i alla fall.
Mm-hmm.
Käringtand. Mm. Visst är det?
Och den här pratade du och jag om när vi hade en livesänd fröinsamling, Emil.
Ja.
För då lärde vi oss också om varför den heter som den heter. Att det inte alls är en käringständer, utan det är en käring. Alltså något som man... höll kärt, för den var väldigt viktig i ängen och gav mycket näringsrikt foder.
Så. Och den är ju värdväxt för flera blåvingar och för sexfläckig bastardsvärmare tror jag. Och någon till bastardsvärmare. Och sen är den ju pollinerad av humlor. Den också. Så det är liksom, det är ju inte de fjärilarna som har den som värdväxt. Det är inte de som är pollinatörer.
Mm.
Så det knyter ju ihop ekosystemet, tänker jag.
Ja, verkligen. Superhäftigt. Ja, men det är väl några av dem som vi ser här.
Är det guldklöver också?
Guldklöver. Och så har vi nog backglim har vi här.
Ja, den är ju fin. Och det är ju för nattfjärilar. Så att om man ska göra en trädgård för fladdermöss, då ska man ju ha backglim.
Vad härligt.
För då får man nattfjärilar och fladdermössen äter nattfjärilarna.
Allt hänger ihop.
Ja, precis.
Jag älskar det där. Det är så häftigt.
När du tänker den som ska göra det här, då låter det som att du pratar både om liksom kommuner och privatpersoner.
För båda kan göra det. Mm. I den här kommunutmaningen som kommer få ett annat namn. Men utmaningen för kommuner att vara med i, som vi kommer lansera i februari. Då hoppas vi att kommuner är med och registrerar vägkanter. Men att de också engagerar andra i kommunen. Att de uppmuntrar människor och vägföreningar och bostadsrättsföreningar och företag. Industriområden som äger jättestora marker. Alla kan vara med. För vissa har ju rådighet över sina egna vägkanter. Har man inte rådighet över någon vägkant, då kan man fortfarande delta aktivt i demokratin genom att komma med förslag vart man kan ställa om skötseln.
Men om man är privatperson då, är det LIE som gäller då, eller vad är bäst?
Det är alltid faktiskt det bästa fortfarande. Det finns andra också. Du kan köra med röjsåg med sån trekantslinga.
Ja, sån gräsklinga säger man ibland också.
Alltså att man slår av det snarare än att mosa det. För att slår du av det så att det liksom ramlar hela växtmaterialet, då har du också möjlighet att kratta upp det. Så det är den typen av verktyg.
Skärande
verktyg, det är ju det bästa. Men lien är ju oslagbar faktiskt.
Mm. Det är ju, man blir ju väldigt populär bland grannarna också, för den är ju tyst.
Ja.
Drar man igång röjsågen, ja, då hörs det ju i hela byn liksom.
Det finns ju andra sätt också att få ner näringshalten på de här platserna. Man kan, på rätt platser så kan man ju ha bete. Efterbete på hösten.
Lite svårare med vägkanter oftast.
Ja, men beroende på. Om det är gångvägar till exempel så kan det gå. För, nej, precis. Du vill inte ha djur som går i dikesrenar vid en väg. Sådär. Verkligen inte. Det finns också naturvårdsbränning. Att du på våren bränner av områden. Men det behöver man ju ha otroligt bra koll på innan man gör det. Och att det är i samsynk med området och så vidare. Men det är också ett väldigt bra sätt för att få bort näringen från platsen.
Om man nu känner att man vill ha någon sån här verkligt positivt exempel på hur fint det kan bli om man håller ut och håller på länge och sprider frön på rätt sätt och sådär. Har du några favoritängar som du kan tipsa om?
Ja, men då kommer vi ju hem till folks gårdar och sådär. Det kanske är svårt.
Ja, men det kanske finns någon naturreservat eller liknande som du...
Ja, jag kan ju ge ett exempel från mitt tidigare arbetsplats, Naturum Stendörren. Otroligt vacker torräng som är där. Att vara där i maj när gullvivorna blommar, det är otroligt faktiskt. Det är en sån känsla. Och hur det där skiftar med tiden. Om du åker dit 2 veckor senare så är det något helt annat som blommar där. Och det häftiga med den här typen av platser, det är att du hittar ju, ja, vad är det? Det här kan ju säkert du, Emil, uppåt 50 arter per kvadratmeter. Och det kan man verkligen se där på den torrängen. Så åk dit, verkligen. Men vi har ju också en drös med olika, ja, eldsjälar som jag berättat om som finns i det här projektet. Och en kille som heter Johan som bor i Gagnef, han har ju bestämt sig för att bara ändra skötseln av sin trädgård.
Ja, men det är min kompis.
Ja, ja, men jag kunde nästan tänka mig det. Mm. Och han bestämde sig för att för 5 år sedan börja slå med lie. Och idag är det så otrolig mångfald där. Jag har ju varit och tittat på hösten när ängssvamparna är bara, det är så färgsprakande. Det är otroligt häftigt att se. Så det här är ju också någonting som är värt i sig. Att ja, men jag som person kan faktiskt skapa biologisk mångfald. Jag kan bidra till att skapa helt nya platser för mångfald. Det är ju en otrolig känsla. Och i samma veva lära sig nya arter som man själv inte har kunnat. Så man vinner ju väldigt mycket på det för sig själv.
Det är den typen av ingenjör. Jag gillar bäst bland ingenjörer. Det är ekosystemingenjören.
Eller hur?
Ja, verkligen. Men superbra. Jag ska säga så här. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Vi sitter på Naturskyddsföreningens kansli på Södermalm i Stockholm. I studion. Där har inte du varit innan, eller hur var det?
Nej, det här är jag väldigt sällan. Det är mycket av de här olika videorna som Naturskyddsföreningen gör. De spelas in i det här rummet. Så ja, jag är ju mest ute på annat håll skulle jag säga. Så det är jätteroligt att få prova att sitta här inne. Och det är otroligt roligt, Emil, att du ville komma hit och sitta och tjata om det här. Fantastiskt.
Det var kul. Jag är så glad för att jag fick komma hit och jag ska tacka för att du ville vara med. Och vi har ju suttit och fikat med hela gänget som håller på med världens längsta blomsteräng. Så nu är det slutspurten som det är dags för.
Ja, verkligen. Så vi behöver verkligen alla med oss nu. Det här projektet bygger på att vi är många och att det skapar ett pussel över hela landskapet. Och det finns ett jättebra material faktiskt på Naturskyddsföreningens hemsida som heter Påverka lokalt. Om man tycker att det är lite svårt att ta tag i den här frågan, då finns en så här perfekt 8-stegsmodell för att kartlägga sin kommun. Vart ska man höra av sig? Vem borde man prata med? Hur gör man? Och sen kan man dra igång. Och det hoppas jag verkligen att många vågar göra nu. För man är verkligen, man gör en stor insats.
Ja, tack så jättemycket.
Tack, Emil. Verkligen.
Om du vill pusha för att din kommun ska börja jobba med världens längsta blomsteräng för att gynna vilda växter och pollinatörer runt där du bor, så kommer Emily och en kollega hålla ett digitalt föredrag om detta under lunchen den 5 februari klockan 12 och mötet håller på i en knapp timme. Sök på kommunutmaningen och världens längsta blomsteräng så hittar du information om hur du anmäler dig. Och kompis, Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Mer information om podden och naturnyheter hittar du på natursidan.se.